Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader och vår Herre Jesus Kristus. Amen. Låt oss be. O Herre, öppna du mitt hjärtas dörr och drag mig med ditt ord till dig. Låt mig bevara ordet rent. Låt mig för evigt vara din. Ditt ord berör mitt hjärtas grund. Ditt ord gör kropp och själen sund. Ditt ord är det som gläder mig. Ditt ord ger tröst och salighet. Ära vare Faders son, heliganden på sin tron, den heliga treenighet, högt lovad i all evighet. Amen. Och dagens predikotext är episteltexten, första Korintierbrev kapitel 1. Vers 26 till och med 31. Vid slutet av 1800-talet så levde en tysk filosof som har blivit känd för bland annat att ha dödförklarat Gud. Gud är död, uttalade denne man vid namn Friedrich Nietzsche. Han menade det förstås inte att människan bokstavligen hade dödat Gud. Men han menade att de hade dödat idén och behovet av Gud. Den industriella revolutionen hade gett människan nya möjligheter. Och vetenskapens frammarsch på den här tiden hade gett människan förstärkt tro på sig själv och sin egen förmåga att bestämma och styra över världens gång. Nietzsche såg att vetenskapens framgångar i det västliga samhället utgjorde ett alternativ till en värld vars utveckling och välgång var underlagt en allsmäktig gud. Nietzsche, han var ateist. Det vill säga att han trodde inte på någon gud. Men han förstod också att även om han satte ord på den utveckling som fanns i delar av det västliga samhället, att dödförklara Gud, så gick människan en meningslös framtid i möte. För vad är livet utan Gud? Den frågan kände ateisten svaret på. Det är meningslöst. Nietzsche visste att ett sådant liv för människor är meningslöst. Det ger ingen mening att leva för sig själv och för sina egna framgångar i en värld som inte svarar för någon. Denne man hade därför inte blivit förvånad över att 1900-talet såg ideologier som bolsjevisme, nazisme och kommunisme som alla på sitt sätt försökte undertrycka tanken om en allsmäktig Gud och skapare genom att göra sig själva till alternativa religioner, en alternativ Gud till den kristna guden, till den kristna religionen. Eftersom livet utan Gud är meningslöst för alla människor, så försökte dessa grymma ideologiska system endast göra sig till Gud istället för den treenige Gud. De försökte bara ersätta den treenige Gud i verkligheten. Nietzsche, han förstod att människan måste komma dit, det måste komma så långt, att han gör sig själv till Gud för att om möjligt hitta en mening med livet. Alltså, om vi inte ska ha den treenige Gud, så måste människan själv bli Gud för att det ska finnas en mening med livet. Endast en människa som står över världen och betraktar den som något det har kontroll över. Människan måste själv bli Gud för att livet utan Gud ska bli meningsfullt och inte meningslöst. Men som vi vet kan inte människan bli Gud. Vad hände med bolsjevismen, nazismen och kommunismen? Det var ett blaff. De är borta, döda, begravda. Fast det finns ju strömningar också idag som pekar tillbaks på det. Men dessa system finns inte längre. Och den tyske filosofen som uttalade att Gud är död, var finns han idag? Han ligger nu själv och ruttnar i graven sedan över 100 år tillbaka. Den evige, oändlige, levande, treenige guden kan i sin allmakt säga: Nietzsche är död. Att det som anses vara visa i världen hotade att utrota tanken om en allsmäktig gud som alla människor står till svars inför, det var inte något nytt vid ingången till 1900-talet. Det var ingen nyhet. Tvärtom, som Paulus skriver i sitt första brev till Korintierna: ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorade. Det skriver han i verserna före dagens text. Ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorade. De betraktar det som dårskap. Och korsets efterföljare, de är också då dåraktiga inför världen. Vi som följer korset, vi är också då dåraktiga i världens ögon. De som var visa och kloka och hade framgång i sina liv i staden Korint på Paulus tid, de var inte med i den kristna församling som Paulus skriver sitt brev till. Det fanns ytterst få i världens ögon förnäma människor med i den där församlingen. De som gjorde framgång i arbete och liv i den staden, de såg med förakt på den brokiga skaran kristna som samlades kring Guds ord. De betraktade det de kristna höll på med som dårskap. Ingenting har förändrats. Inte från Paulus tid, inte de senaste 100 åren. Vi kan titta på oss själva. Som Paulus skriver: bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa på världens sätt. Inte många var mäktiga, inte många förnäma. Vad och vem är väl vi i världens ögon? Även om det varken är förbjudet eller omöjligt, så finns här idag inga människor med stora positioner i samhället. Inga politiker, inga stora affärsledare. Inga människor som världens barn gärna lyssnar till och ber om råd och sätter sitt hopp till. Vi har inte den visdom, den vishet som världen uppskattar och håller för högt. Heller inte är våra liv som världen betraktar som fullkomliga och fullvärdiga liv. Med alla de begränsningar Guds ord lägger på oss och vår livsförsel. Vi lever heller inte sådana stora och fantastiska liv som världen gör. Världens barn, de har också hittat ett sätt att maximera utbytet av sina liv så att de på alla sätt framstår, eller åtminstone kan om möjligt framstå, som lyckliga och fullkomliga och fullvärdiga i världens ögon. Vi varken delar eller speglar världens vishet. Vi delar inte den här världens vishet. Vi är dessutom människor vars liv är fyllda med möda och bekymmer, tårar och smärta. Vi samlas söndag efter söndag kring enkla ord som talar om synd och nåd, om nåd och förlåtelse. Vi samlas kring ord som talar om människan som svag och Gud som stark. Vi samlas kring ord som talar om människan som avmäktig och Gud som allsmäktig. Vi samlas kring korset, ett symbol som betecknar offer och död. Vi samlas kring en frälsare som var tvungen att gå i döden för våra synder. Dårskap, ropar världen. Dårskap. Det ger ingen mening för dem. Paulus skriver: nej, det som för världen var dåraktigt utvalde Gud för att förödmjuka det visa, och det som för världen var svagt utvalde Gud för att förödmjuka det starka. Och det som för världen var obetydligt och föraktat och inte fanns till, det utvalde Gud för att tillintetgöra det som fanns till, för att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Det finns en orsak till att vi inte platsar i världen och är något att räkna med enligt världens måttstock. Det finns en orsak till att det är på det här viset. Orsaken är att vi inte ska berömma oss inför Gud. Om våra liv vore felfria och fullkomliga i världens ögon, om vi delade världens vishet och levde på världens sätt, så hade vi inte behövt Gud. Och det vore förödande för oss. Våra liv vore meningslösa. Fullkomliga liv och all världens vishet i en värld där djävulen lockar människor bort från frälsaren hade endast fått just det resultatet. Vi hade dragits bort från frälsaren och det frälsande evangeliet om syndernas förlåtelse för Kristi skull alena. Ordet om korset är dårskap för världen och hade blivit det också för oss om vi kom i den situation att vi trodde vi kunde berömma oss själva inför Gud. Då hade ordet om korset blivit dårskap också för oss, och vi hade gått förlorade i vår dårskap på samma sätt som världens barn. Men hur kan vi samlas kring en människa som var tvungen att dö? Varför samlas vi i Jesu namn, han som dog? Det rimmar inte, enligt världen. En ledare som dör. En till synnerhet svag ledare som dör. Men vi vet varför han dog. Och vi vet att hans död inte var ett resultat av hans egen svaghet, utan det var ett resultat av vår svaghet och hans styrka. Jesus Kristus, Guds son, hela världens frälsare, vår frälsare, gick i döden för våra synders skull. Han tog på sig all vår synd, all vår svaghet, alla våra brister, alla våra sjukdomar. Allt bar han och allt tog han med sig i döden för oss och för vår skull. Jesus Kristus dog för alla människors skull. Han tog alla människors synder på sig. Han offrade sig själv frivilligt för alla människor. Det var i sanning det största mått av styrka han kunde utvisa. Ingen annan människa i hela världen kunde ha gjort det han gjorde. Jesus var inte svag, utan han var väldigt stark. Men han kunde också vara så stark. Han kunde göra det här eftersom han var syndfri och felfri och eftersom han var Gud. Endast Gud kan tillfredsställa sitt eget krav till fullkomlighet och samtidigt göra upp för alla människor. Medan Gud kan bära alla människor samtidigt i sin hand, så kan vi ju inte ens bära oss själva. När vi samlas kring korset, så är det kring den uppståndne frälsaren vi samlas. Han som frälste oss från våra synder genom sin fullkomliga laguppfyllelse, med sitt fullkomliga offer på korset, där han dog för oss, och med sin uppståndelse från de döda, efter 3 dagar, där han deklarerade sin seger över synden, döden och djävulen. Det är den korsfäste, den uppståndne och den levande frälsaren Jesus Kristus vi samlas som kristna kring, och hos honom vilar vårt fasta och säkra hopp om syndernas förlåtelse här i tiden och om en bättre framtid i evig salighet hos Gud när detta jordeliv tar slut en gång. Jesus Kristus har blivit vår vishet. Han har blivit vår rättfärdighet, vår helgelse, vår återlösning. Han har frälst oss av bara nåd. Han har gett oss sitt liv så att vi kan leva för honom. Våra liv som Kristi efterföljare och hans lärjungar är liv vi lever där vi ska berömma oss av Herren. Det är vad vi kan göra i våra liv under korset här på jorden. Vi ska berömma oss av Herren. I vår synd och i vår svaghet, i vår smärta och i vår förtvivlan, i vår oro och våra bekymmer, vi ska söka tillflykt hos Herren och berömma oss av honom. Det är en prövning för alla kristna att leva som kristna i en värld som inte erkänner korset, i en värld där ordet om korset är dårskap. Det är en utmaning för oss att leva i den här världen. Världen varken vill förstå, de vill varken förstå synd eller död, smärta eller nöd. Ingen vill förstå det. Vi vet, vi känner orsakerna och också varför de fortsätter att vara närvarande i våra liv fast vi har Jesus i våra hjärtan. Synd och död, smärta och nöd är fortfarande en del av våra kristna liv. Våra synder försvinner inte, även om vi är kristna. Våra liv förblir dåraktiga i världens ögon. De är inte fullkomliga på det sätt världen anser vara fullkomligt. Ordet om korset är dårskap för världen, men det förblir också till en del en dårskap för oss så länge vi försöker anpassa våra liv till världens vishet. Så länge vi inte vill erkänna att Gud i sin nåd ger oss just det som världen inte förstår, nämligen ringhet och nöd att bära, så att vi inte ska berömma oss av oss själva, men ska berömma oss av Herren. Ordet om korset leder också för oss oundvikligen till ett liv under korset. Det går inte att skilja de två isär. Det ena leder till det andra. Och det är vår ständiga utmaning och hot mot vår tro på frälsaren här i livet, när vi inte vill leva det livet under korset. I kraft av evangeliet är vi inte visa på världens sätt, men vi frestas att vara just det också, och tro att det går att kombinera världens sätt med Guds sätt. Det är och det förblir en utmaning för oss så länge vi lever på jorden. Men Guds dårskap och världens vishet, det kan inte förenas. Det är omöjligt. Och ju förr vi lär oss det, ju bättre är det för oss. Se, Herren lever, utbröt lärjungarna när de fick se den levande frälsaren efter han övervunnit döden och stått upp igen som segerherre. Se, Herren lever. Vad var det Nietzsche sa? Gud är död. Vad säger vi som är hans lärjungar? Jo, vi säger, se, Herren lever. Gud är inte död. Han lever. Vår frälsare lever. Må Gud leda oss så vi alltid finner vårt enda hopp och säkra tröst hos honom i all vår tid, i alla våra dagar, till tidens slut. Och må han lära oss detta, att i all vår nöd och trots att hela världen motsäger oss, den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Amen. Lovad vare du, Gud, och välsignat i evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Må du stadfästa orden i våra hjärtan, så vi inte blir glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och blir evigt saliga genom Jesus Kristus, vår Herre och Frälsare. Amen.